En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, det hittades sågar, en sticksåg och en annan såg, sågblad, knivar, presenningar, sopsäckar, plasthandskar, silvertejp, någon typ av mask, ansiktsmask och en rånarluva.
Det här avsnittet ska handla om en händelse på en skola där en man tycks ha förberett sig noga för att begå ett mord. Han ska ha inspirerats av en seriemördare från en tv-serie och samlat på sig knivar, sågar, presenningar och silvertejp och sen valt sitt offer. Vi har träffat Märta som tros ha varit mannens måltavla. Det berättar vi om i det här avsnittet av podden Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och den här berättelsen börjar vi utanför en folkhögskola i norra Sverige. Den här dagen så är det dimmigt och fuktigt i luften och temperaturen ligger runt noll. Vädret de senaste dagarna har gjort att det är glashalt på marken. Och i en trappa på vägen upp till skolan så står en man med en maskin och rensar bort packad snö och is för att folk inte ska halka. Den här förmiddagen så är det ganska glest med folk på skolområdet. Vi ställer oss och väntar utanför en gul huvudbyggnad. Den är omgiven av flera mindre hus där eleverna på skolan bor. Efter några minuter så möts vi upp av Märta som egentligen heter något annat.
Hallå.
Hon är 18 år gammal och elev på skolan och är den som vi är här för att träffa. Vi går in i huvudbyggnaden och efter lite letande så hittar vi ett rum att sitta i. Märta får börja med att berätta hur det var när hon började på skolan i slutet av augusti förra året.
Alltså det kändes ju väldigt bra liksom. Men det var ju lite långt ifrån familjen så att säga. Och jag hade hemlängtan de första dagarna, men sen gick det bra liksom när skolan kom igång.
För det är första gången du flyttar hemifrån när du hamnar här?
Ja.
Och om du beskriver själva skolan, hur är det att gå här? Vad är det man gör på skolan?
Det finns ju olika kurser vi läser på skolan och allting. Alla har ju sin kurs de läser, men jag läser ju allmän kurs där vi läser upp betygen. Så det är ju det jag gör.
Och utanför skoltid, vad gör man då?
Alltså det finns ju inte så mycket att göra. Det är ju Coop som har öppet, det är ju det. Sen finns det ju liksom ingenting mer.
Några dagar efter att hon börjat utbildningen lär Märta känna en kille som också går på skolan. De går inte i samma klass. Hon går allmän kurs och han läser trafiklinjen. I avsnittet kommer vi kalla honom för Erik.
Han var väldigt omtänksam. För han brydde sig om en liksom till en början. Vi träffades ute på skolan lite på kvällen. Det var någon aktivitet liksom. Vi träffades där. Kom dit liksom. Jag bara, men du kan vara i mitt lag och spela kubb liksom. Så vi spelade kubb tillsammans och sen var det en annan person med, men jag och han då liksom, jag tyckte vi bondade ändå ganska bra. Så jag bara, men du verkar schysst liksom, kan jag få din snap? Som man säger nu för tiden liksom. Så jag fick den, vi började skriva lite och så.
Samtidigt som Märta tycker att Erik känns omtänksam och snäll, så märker hon att han också har andra obehagliga sidor. Han pratar ofta om vapen och mord och berättar att han varit med om närmast osannolika saker.
Han är ganska tillbakadragen, men ändå inte. Han var öppen med det han pratade om. Han pratade om att han hade sett människor dö framför hans ansikte. Han hade blivit knivhuggen. Alltså, han hade mördat folk och slängt deras kroppar i påsar. Liksom, och man blev ju så här bara... Alltså, från början så tänker man bara, det är ju inte sant.
Märta har svårt att tro på hans historier och tänker att han kanske säger så för att få uppmärksamhet eller som ett rop på hjälp. Hon märker tidigt att han verkar må dåligt. Och trots att hon har svårt för hans våldsfixering så fortsätter hon att umgås med honom för att kunna vara ett stöd.
Alltså, jag vill ju inte att han skulle må dåligt. Liksom, jag vill ju att alla människor ska må bra. Liksom. Han verkade som en schysst människa till en början. Men alltså, jag vet riktigt. Jag har typ ingen förklaring till varför jag stannade. Liksom. Jag var för blind för att se vad han var för människa egentligen.
Det är inte bara pratet om mord och vapen som återkommer med Erik. Han verkar också vara väldigt intresserad av en viss typ av filmer och kultur. Och framförallt är det en tv-serie som återkommer gång på gång.
Det var Dexter och skräckfilmer.
Just den där tv-serien, Dexter, den ska vi stanna kvar vid ett tag. För Erik verkar ha varit närmast besatt av den här serien. En av hans tidigare kollegor beskriver hur han till och med brukade sitta på jobbet och kolla på avsnitt. Och Eriks intresse för den här serien kommer få betydelse för den här berättelsen. Så för er som inte har sett den så gör vi en kort sammanfattning. Serien handlar om Dexter Morgan, en kriminaltekniker i Miami som specialiserat sig på blodbildsanalys. Alltså att tolka blodspåren på en brottsplats för att därigenom kunna ge ledtrådar om vad som hänt. I serien så lever han ett dubbelliv. På dagarna arbetar han med Miami-polisen och framstår som trevlig och lever ett ordnat liv med partner och barn. Men på nätterna lever han ett liv som seriemördare. Han följer en typ av kodex som bygger på att han bara mördar personer som han anser är omoraliska. Till exempel människor som begått grova brott men som polisen aldrig lyckats sätta dit. Själva morden följer nästan alltid samma mönster. Han klär in rum med flera presenningar och styckar sina offer. Tillbaka till Erik och Märta. De lär alltså känna varann några dagar efter att de båda börjat på skolan. Det är inte en romantisk relation, utan Märta ser Erik som en ny kompis. Två dagar efter att de träffats första gången hänger de hemma hos Erik på hans rum. Det är en fredagkväll och de gör egentligen inget speciellt.
Alltså, han sitter och spelar. Jag ligger liksom i hans säng med hans Nintendo Switch och kollar på YouTube. Liksom. Jag har ju inget bättre för mig. Liksom. Han sitter och spelar, jag kollar på YouTube. Liksom.
Men sen händer allt snabbt. Erik går från datorn och hoppar upp i sängen och sätter sig över Märta.
Han sätter sig gränslöver över mig också och håller fast mig i 15 minuter någonting. Och liksom, alltså, jag skriker, jag säger bara släpp mig, jag har trauma liksom, det här är inte kul. Han sa att han ska blindfolda mig och så håller han fast mina händer och så tar han sitt finger över min mun och bara alltså liksom så här hyscha mig och jag bara men alltså liksom och sen så skriker han eller så säger han i slutet liksom sluta inte du skrika så kommer jag döda dig.
Märta blir livrädd.
Jag blir helt så här bara alltså jag blir helt alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara det alltså jag trodde att det var liksom nu jag dör. Liksom, det var ju det sista jag kommer få uppleva. Liksom.
Sen, efter ungefär en kvart och utan någon förklaring, så släpper Erik henne igen. Märta blir som handlingsförlamad och drabbas av en otrolig trötthet.
Alltså jag har ingen... Alltså det är som att benen är förlamad liksom, för att jag... Det är svårt att förklara, liksom, men det var jättejobbigt att liksom han satte sig på mig liksom. Jag kan få mardrömmar om det än idag liksom. Men efter det så somnade jag. Alltså det var innan 23 i alla fall.
Så Märta somnar bredvid Erik. Hon säger senare att hon inte vågar röra på sig. När hon somnat händer något igen. Hon märker det inte då. Men Erik skickar ett sms till en annan person.
Men då senare när jag sover liksom, så har ju han skrivit till en annan människa. Shit, jag var nära på att döda någon alltså.
Det tar några timmar, men vid 4-tiden så vaknar Märta. Hon frågar Erik om han kan följa henne ut och han går med på det. Och sen går hon hem. Det går några dagar. Märta vill inte prata med folk om det som har hänt eftersom hon känner sig rädd för Erik. Men till slut bestämmer hon sig för att prata med någon på skolan.
Nej, men jag var ju orolig för hans mående. Så jag pratade med kuratorn. Och då, vad heter det? Då så ordnar hon att jag och han träffas. Och då så sa jag det liksom, jag finns här för dig om du vill söka hjälp. Vi kan söka hjälp tillsammans. Jag stöttar dig genom allting liksom. För jag är inte den människan som skiter i hur du mår liksom. Jag vill finnas där så mycket det går. Men han ville inte ta emot hjälpen. Jag bara, kan jag få ge dig en kram liksom, för jag ser att du inte mår bra. Och då har han en kniv i sin hoodie. Han har på sig. Så jag känner liksom knivspetsen i... ja, men liksom på magen liksom. Jag bara, vad håller du på med liksom? Och då frågar jag, ska du knivhugga mig? Och då sa han, ja, jag kommer göra det om du inte flyttar på dig.
Det här sker fredagen den 6 september. Sen går helgen, men så tisdagen därefter, den 10, så händer något. Polisen kommer till skolan. Märta får informationen från en kompis.
Jag bara, oj, liksom, jag bara, vad är det som har hänt? Första, alltså, det var ju min första tanke, jag bara, vad har han gjort liksom? För jag var ju inte beredd på att de skulle ringa polisen.
Det ska visa sig att flera på skolan larmat om Erik och varit oroliga. Polisen skriver i sin första rapport.
Personal på skolan fått till sig att en av de boende på skolan ska ha knivar och pistoler på rummet.
Polisen skriver vidare.
Han ska även ha hotat en lärare, inte direkt till läraren, men sagt till andra elever att han ska skjuta läraren och även en annan elev. Kuratorn har fått informationen från flera elever.
Kort efter att polisen kommit till skolan så omhändertas Erik eftersom han har kniv på sig. När patrullen sen går in på hans rum så gör de fler fynd. De listar fynden i sin rapport.
Det hittas en väska vid sängen innehållande en svampkniv och två leksakspistoler. En ryggsäck hittas bakom sängen innehållande 6 leksaker. En ryggsäck hittas bakom sängen innehållande plastpresenning. Bakom fåtöljen närmast fönstret hittas en IKEA-kasse innehållande 4 plastpresenningar, en sticksåg, såg ny ut, ett paket med sticksågsblad och en såg.
Listan fortsätter.
På skrivbordet hittas en kniv i en knivslida. I en av skrivbordslådorna hittas en mask och en rånarluva. I en annan skrivbordslåda hittas engångshandskar, sopsäckar och silvertejp. På hyllan ovanför skrivbordet hittas silvertejp.
Polisen, de reagerar på fynden.
Patrullen får en dålig känsla över de fynd som hittas i lägenheten.
Väl på plats får polisen också höra om vad Märta varit med om. Hennes berättelse och fynden i Eriks rum gör att de väljer att delge Erik misstanke om förberedelse till mord. När de berättar om misstankarna så verkar han nollställd och visar inga känslor. För Märta är det som händer omtumlande. Det brister för henne när Erik grips.
Men alltså, det var som i att jag började gråta så mycket. Det var som i slow motion. Jag bara sjönk ihop i dörren. Jag hade sånt dåligt samvete. Vad har jag gjort liksom där i mitt fel? Han kommer aldrig få träffa sina föräldrar igen. Men det var ju inget fel liksom det jag har gjort. Säga det till mig själv liksom, du har inte gjort något fel, men ändå så blir det bara, men jag har såna skuldkänslor för vad jag har gjort.
När du sen får berätta för polisen vad som har hänt, vad han har gjort mot dig. Hur känns det?
Det var ganska jobbigt att ta upp i början, liksom. Försöka prata om det. Men det gick ju bra sen, liksom, att prata om det med polisen, liksom.
Efter gripandet fortsätter utredningen. Och polisen gör fler fynd. Bland annat hittas två PDF-filer i Eriks mobil som tycks vara en form av mordmanualer. En av dem heter 21 Techniques of Silent Killing. En annan heter How to Become an Assassin. I manualerna finns detaljerade instruktioner över hur man bäst tar livet av någon. Noggranna beskrivningar över hur man använder olika vapen. Och hur man kommer undan. Det är inte de enda fynden som görs i hans mobil. Man hittar även bilder och filmer som tycks visa grova sexuella övergrepp mot barn. Utredningen växer. I januari så är den klar och åtal väcks. Erik ställs inför rätta för en rad brott. Förberedelse till mord, olaga hot och olaga frihetsberövande för det han har gjort mot Märta. Han misstänks även för olaga hot för att han ska ha mordhotat en lärare på skolan. Och sen misstänks han också för en mängd sexualbrott mot barn. Brott som han själv ska ha dokumenterat. Själva målet, det är stort och delas upp på två åklagare. Rättegången, den börjar den 21 januari och Erik förnekar brott. Hans advokat berättar för SVT att Erik medger att han har haft sakerna som hittats på hans rum. Men att han inte haft något uppsåt att använda dem för något mordförsök. Det har bara varit ett uttryck för hans fantasier och hans fascination för tv-serien. Den 5 februari blir det paus i rättegången. Rätten har då kommit fram till att bevisningen räcker för att Erik ska ha gjort sig skyldig till mordplanerna. Men vad han kommer dömas till, det vet vi inte. Det ska göras en rättspsykiatrisk undersökning för att se om han kan dömas till fängelse eller till vård. Katarina Kjellson är den åklagare som har haft hand om delen som rör mordplanerna. Och hon menar att det var mycket viktigt att poliserna grep Erik när de kallades till skolan.
Ja, det var ju som jag ser det, så var det ju oerhört viktigt. Det skulle ju kunna vara en tickande bomb det här. Men så att det var ju oerhört viktigt att polisen ingrep när de gjorde. Sen kan inte jag säga hur nära han var att beröva en annan människa livet. Vi är ju på förberedelsestadiet. Och det går ju inte att se in i huvudet på vad andra människor tänker, liksom. Men det krävs ju, för att man ska dömas för förberedelsemord, så krävs det ju att det är bevisat och att åklagaren har bevisat att han både har förberett och faktiskt haft det avsikt att genomföra ett mord. Och där gick ju tingsrätten på min linje idag. Och ansåg att det var visat att han hade för avsikt att beröva en annan människa livet.
Under rättegången har åklagaren lagt fram sin bevisning mot Erik. Och en sak som sticker ut är att rätten fått se klipp från tv-serien Dexter. Enligt åklagare Katarina Kjellson så är det relevant för att förstå målet.
Därför att den här personen har varit, visade sig sedan under utredningen, helt fixerad vid den här tv-serien Dexter. Och tittat på det väldigt mycket och även då upplevt av personer i hans närhet som att han blev förändrad när han började titta på den här serien. Och liksom att han införskaffade saker som han hade sett att den här Dexter då använde i tv-serien.
Nu är det alltså en väntan för att se hur målet kommer att sluta. Den 7 mars ska rättegången återupptas. Då kommer den rättspsykiatriska undersökningen vara klar och först då vet vi om Erik kan dömas till fängelse eller om han kommer att få vård. Märta berättar att det var tufft att sitta i rätten mittemot Erik igen.
Det var hemskt att se honom igen, fast det var en liten lättnad. Det är svårt att förklara. Och sen... han kollade inte så mycket. Liksom, han kollade mest ner i bordet eller på sin advokat. Och sen så begärde jag att han skulle sitta i ett annat rum när jag skulle ha mitt förhör. För jag kunde inte se på honom.
Hur påverkar dig det här idag, det som har hänt?
Det påverkar mig väldigt mycket. De senaste veckorna har jag inte kunnat äta normalt. Jag mår väldigt psykiskt dåligt. Jag sover inte på nätterna. Det är väldigt jobbigt. För att jag har inte kunnat gå till skolan. Jag har inte kunnat gå till skolan. Mestadels legat på rummet, pratat med min mamma i telefon liksom och bara, ja men jag orkar inte mer liksom, det är för jobbigt allting, men jag sitter här än idag.
Tycker du han har förstört mycket för dig?
Ja. Han har förstört mitt psyke, han har förstört mitt mående, han har förstört nästan till mitt liv. Jag vågar inte så mycket längre som jag gjorde förut.
Hur känns det att vara på skolan nu?
Det är jättejobbigt. Men alla pushar mig och då säger du klarar det här. Du ska inte ge upp. Men det är jättesvårt att göra det liksom när jag mår som jag gör.
Vad hoppas du framöver när det gäller rättsprocessen mot honom?
Jag hoppas han blir dömd.
Hur kommer det sig att du vill ställa upp och berätta här för oss om det som har hänt?
För att jag vill liksom att folk ska förstå vad som har hänt och få höra liksom från mig som har blivit utsatt av honom. Och ska få en mer inblick i det som har hänt än att bara få höra, läsa på en artikel liksom, än att få höra ens röst.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Rösterna som återger poliserna i utredningen, de har tagits fram med hjälp av AI. Märta och Erik heter egentligen något annat. Och reporter och producent för podden var jag, Marcus Ulfsson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.